This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkommen till Lille Lördag. Idag så har jag kuppat och tänker ta över den här podden lite grann och prata om osynligt arbete. För att det är ju någonting som jag märker att ni brinner för väldigt mycket, båda två.
Mm.
Och jag som har tagit över här idag heter Ida Östensson. Jag är författare till boken Allt vi inte ser, som handlar om det osynliga arbetet hemma och på jobbet. Och har jobbat väldigt länge med jämställdhet och jämlikhet och allt från organisationer som Make Equal till Fatta och är nu generalsekreterare på Child 10 som är mot människohandel av barn. Så lite gott och blandat.
You're the good one. Du är också en citatmaskin, darling.
Jassa.
Mm. Män har ett ansvar att inte utnyttja den de älskar och att inte vara ett as på jobbet.
Ja, men exakt.
Mm, mm. Det finns dubbel as.
Ja, för att jag tänker många frågar det. Varför ska män bry sig om det här? Jag menar så, det är två olika saker. Det ena är ju om man tänker i hemmet. Ja, men älskar man någon så vill man väl inte utnyttja den. Alltså då är det väl bara att ta sitt fucking ansvar. Och på jobbet så kan ju folk tänka att ja, men det här är inte en människa jag bryr mig om. Men vill man vara ett as som folk snackar skit om? Nej. Så att det är lite kortfattat om varför det är viktigt att göra på båda ställena. Ta sitt ansvar.
Och boken har ju fått en otrolig genomslagskraft. Och ni byggde ju den här boken dels på... Du skickade ut enkäter. Ni har fått över 10 000 svar.
Ja, jag och Tor Utgersson.
Så
ni
inte att Leffe torkar inte av bordet, utan du har liksom evidence.
Ja, det är ju både de här 10 000 svaren. Men sen är det ju evidence i form av väldigt mycket forskning. Om man kollar längst bak i boken så är det väl så här 15 sidor av referenser till olika forskningsstudier. Och så vidare och så vidare. Så ja, den är väldigt liksom matig, men faktiskt också väldigt lättläst och enkel att använda sig av, skulle jag säga, i vardagen.
Och anledningen varför du är här, det är för att vi har haft lite kontakt på DM. Du är en trogen lyssnare som Lilla
Lördag. I love you guys.
Mm. Detsamma.
Detsamma, så det känns jättekul att du är här. Och om vi börjar då med den termen som väcker liksom mest frustration. Vi pratade om det förra veckan med Hanna Hellqvists krönika om strategisk inkompetens. Mm. Och jag blev ju själv utsatt för det här i veckan och skrev ett inlägg om det på sociala medier. Och det fick en del reflektioner på det. Så att, ska vi börja med att definiera vad det är, så kan vi gå in på det andra sen.
Ja, men man kan säga att strategisk inkompetens, det är att liksom låtsas inte kunna någonting för att någon annan ska göra det. Eller till och med man tar det liksom ett steg till, att vara manipulativ och säga du som är så bra på det här. Och liksom, ja, väldigt många använder sig av det här. Jag tror att vi alla också gjort det på olika ställen i livet. Och vi tänker kanske inte på det. Även om det heter strategisk inkompetens, så är det så himla invant beteende. Men man kan ju märka att män gör det här väldigt mycket mer i saker där generationens jämställdhet inte har kommit ikapp. Att man tänker att det här är, jag är en jämställd man, men det här är nog ändå kvinnans roll. Så att du är väl bättre på, ja men barnet vilja sig, följ med till sjukhuset du, och det här med salvor, jag vet inte riktigt. Alltså medan vi kvinnor tänker att det här är ju vårt ansvar, så vi googlar upp och kollar vilken salva ska det vara till det här barnet, eller vad det nu är. Och sen kanske kvinnor använder det på andra ställen som är mer liksom, könsstereotyp manliga. Ekonomi, byggprojekt. Hur är det nu? Är det så svårt egentligen att lära sig en slagborr och så vidare?
Men någonting som har gått upp för mig senaste tiden, de senaste åren, är dels du är bättre på det här, men nu har det nya kommit till. Du som tycker det här är så kul.
Ja, men exakt. Mm. Den är också väldigt vanlig.
Jättekul att planera liksom ett kalas för 20 galna ungar. Dels kul och dels du är bättre på det. Mm. Varför är jag då bättre på det? Men nu har jag fått ett annat svar som också är jag märker att alla tycker att du är bättre och härligare när du gör saker. Så därför har jag tagit ett medvetet strategiskt steg tillbaka. Mm. So you can shine, baby.
Bara, och kanske är det så att you shine bättre också. Men om människor... Liksom, om man på riktigt vill... För helt plötsligt så är kvinnan bättre på allt.
Ja, och så gör det, allt.
Det är väl väldigt många kvinnor som går runt och tror det just nu. Att de är så här super queens. Så,
ja,
och det blir ju inte bra för någon i slutändan.
Nej, verkligen inte.
En loser-position.
Ja, men det är en lose-lose position skulle jag säga på olika sätt för båda. För att så här, varför ska man göra det här då? Jo, men kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Ekonomiskt går åt helvete för oss, för vi jobbar alltså 5-6 timmar mer. Vi har 5-6 mer obetalt hemarbete i veckan.
Per
och
på dag, jobbet, tror du?
Nej, men alltså, och det ska jag säga att det är nog lite underkant på hur
jag
man har mätt och så vidare.
Det. Ja.
Men sen kan man lägga till då att det är 200 timmar mer per år, alltså upp till en månad som vi gör det på jobbet på osynliga, icke-meriterande arbetsuppgifter.
Du menar typ som att fylla på kopiatorn och säga så här, din mamma diskar inte här och sådana saker.
Ja, men inte bara, utan det handlar också om arbetsuppgifter som får män att, alltså det handlar om så här, saker som gynnar företaget och organisationen du jobbar på, men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning, som ofta görs i skymundan och skulle kunna göras av vem som helst. Så det kan vara, vem är det som får på sig att skola in den nya personalen? Vem är det som är den som förbereder den här planeringen till vårfesten, för du gjorde det så himla bra sist, you shined baby, kan du göra det i år igen liksom. Men man tar inte bort övriga arbetsuppgifter och det du faktiskt är anställd för, så att det, eller förbereda den här powerpoint-presentationen till mannen som sen får stå och skina, eller ta mötesanteckningar, eller fixa liksom inmöteslänk till alla som ska vara med och så vidare.
Det är ju det här någonting som man blir invaggad i en relation. Vi har ju pratat om det här, varför funkar sol och vårare, tindersvindlaren. Så jag gav honom 600 000 för jag fick en kyss när han typ stod och rökte samtidigt. Alltså att vi är så utsvultna på att få uppskattning, för vi är så jävla tagna för givet. Mm. Och det finns ju den här stora undersökningen som också kommer från 90-talet, att det är en asymmetrisk kärlek. Mm. Att männen fattar inte hur mycket vi gör för att gogga. Så jättemycket, här får du en liten liksom en kaffekopp, när han på dåligt humör för han spelar golf, så blir det bra, sen får han ligga, plikthetsknullet, bla bla bla. Så att när männen då sen blir lämnade, så hamnar de själva i en fet chock.
Ja, och det är det som är liksom, som jag var inne på, alltså lose-lose situationen. För kvinnor blir utbrända, vi tjänar massa mindre pengar, vi tar också huvudansvar för allt som har med föräldraledighet, vab, alltså de där siffrorna, det är liksom otroligt. Jag har gått igenom i boken på alla nivåer. Alltså det skiljer 6 miljoner i livsinkomst mellan män och kvinnor på grund av det här liksom. Medan män då förlorar ju på, men de har ju inget socialt liksom nätverk efteråt. Barnen vill inte hänga med dem när de växer upp, för det är inte de som har stått där och tjänat på de där barnkalasen och smörjt de där salverna, haft de där jobbiga samtalen. Så män sitter där med liksom mycket pengar på banken, men fett ensamma, deprimerade. De har liksom högre statistik i suicid, i missbruk, i ensamhet, var femte man saknar en nära vän, hemlöshet. Alltså vi vet ju att, så här, att ha nära relationer är något av det viktigaste som finns för den mentala hälsan. Så vi förlorar alla på det, men på olika sätt. Antingen sitter man med massa vänner utan cash, eller med massa cash utan vänner. Typ.
I mean, I want it both.
Ja, men, och det ska vi få också.
Men jag tänker på, för att det som man ofta pratar om i jobbsammanhang är ju det här med passionen. Att kvinnor är så passionerade på jobbet och de älskar att driva saker och de gör grejer och så här. Den här passionen får ju kvinnor ytterst sällan betalt för, men det får ju ofta männen.
Ja.
Och jag märker själv så många gånger att jag tänker så här, men jag behöver inte ha så mycket luft i min ballong för att den ska fyllas. Jag är så nöjd ändå. Mm. Och jag tror att den här känslan kan vara liksom en trygghet för mig, men borde inte vara det. Hur ska jag tänka istället?
Nej, men först vill jag bara säga, det som du var inne på tidigare och även i ditt inlägg om att du gjorde de här sakerna som fick dig skit när det inte funkade. Alltså det är väl vår definition av osynligt arbete. Att, vad är det? Jo, men det är allt som syns när det inte görs. Det är då man märker det. Eller en annan beskrivning, det är allt som får ett hem eller en arbetsplats att fungera och vara trivsam att vara i. Och de två sakerna är ju liksom man kan prata om det som skitgöra, men det är ju inte det. Det är ju typ det viktigaste som finns. Och ser man på arbetsplatser så visar det sig, för då kommer man säga, men det är bara kvinnor, kan vi sluta koka kaffe och fixa de där jävla möteslänkarna? Bara säg nej. Mm. Men då visar det sig att när kvinnor säger nej så drabbas vi också. Alltså både med liksom lön och förmåner, men vi blir också mindre omtyckta av våra kollegor. För att det här förväntas av oss. Medan när män då går in och gör dem på jobbet, jag tänker att det är exakt samma hemma, ni vet ju liksom papper som är föräldraledare, då så blir de mer omtyckta. Så att om vi inte blir liksom varse om att det här, så här ser det ut, så här statistiken ut, kvinnor gör mer, kvinnor får skit när man inte gör det, och män blir hyllade när de väl gör det. Det måste vara grundplattan i vår relation och på våra arbetsplatser. Och vi har försökt göra det ganska enkelt. Vi har tagit fram den här osynligtarbete.se. Jag såg att du scrollade i den här innan, Anna. Du bara, åh, vad fan! Liksom. Och där har vi också varit hundratals människor som varit med och liksom skrivit upp. Alla får tipsa. Vad finns det för osynligt arbete hemma och på jobbet? Och jag tror att det är först när man ser allt det där som man förstår. Varför har man ingen person efter klockan 9? Men upp till 9 har man så jävla mycket person. Jo, för att man är helt fucking slut. Och det är väl också en anledning till. Och så kanske en partner sitter där, manliga partner i soffan och bara, men vad fan, ska du däcka med barn igen? Vi skulle ju senare se den, eller vi skulle ju knulla. Och så bara, men jag orkar inte knulla. Eller jag vill inte knulla med någon som jag typ står och lagar mat och torkar rumpan på varje dag.
Nej, men sen, dammsuga kåt, var det inte det myntades ju av Katrin Janers.
Ja.
Kommer hem och det är nydammsugad, you can stop it in.
Ja.
Man kräver inte så mycket.
Nej.
Men det är ju också intressant för att, du pratade om i en annan podd som jag haft med Her Care, om liksom de kvinnliga liksom hormon nivåerna versus testosteron. Hela samhället är egentligen byggt på mannens testosteronnivåer. Men männen är ju rätt slow startade på morgonen och sen på kvällen, då börjar de pika. Då är det after work och då ska det vara kvällsarbete, det ska vara allt det där. Och sen ska man kolla på en serie klockan 23 på kvällen och så går och lägga sig vid 1 på natten. Under tiden kvinnorna då, vi våra liksom nivåer är som högst på morgonen och sen så ju längre det blir på kvällen falnar de. Mm. Och det är ju sånt som man inte heller definierar som att det finns en, liksom, här finns det en otrolig skärningspunkt vid kanske 4, där vi kanske möts enda timmen på dagen. Sen är det liksom inget mer.
Nu ska vi knulla bruden! Ja. Det här är också en problematik, för att när man hela tiden blir matad med det där, både undermedvetet, osynligt och synligt, att en bra kvinna ser till att det blir lullullet. Mm. Så det med att man jobbar extra 6 timmar i veckan, det är så taget i underkant. Men det som förvånar mig är att liksom, även våra generations män och den som kommer efteråt och även de unga killarna, inte alls i samma utsträckning kanske, går omkring i kejsarens nya kläder i det här strategiska. Och så ser de liksom sina kvinnor bli utslitna. Jaha, nu är du en tjejkompis till mig, hon är separerat nu. Hon var sjukskriven på grund av utmattning på grund av relationen. Mm. Och då så påpekade han, men gud, nu när du ändå är hemma, då kan jag ju åka lite tidigare till golfbanan. Mm. Eftersom du är ju ändå sjukskriven. Mm. Då blir jag så här, det här är ju ingen ond man. Jag har känt honom i många år. Och jag tänker så här, männen är ju inte onda. De är bara helt ondserade.
Mm. Och de är ju intresserade så länge de får ha det så, helt enkelt. Och sen helt plötsligt, för det är ju nästan alltid så, kvinnorna, det är ju kvinnorna som separerar.
Ja.
Det har ni också nämnt tidigare i er podd.
3 av 4.
Ja, och så om män börjar liksom ha någon form av långsiktig plan som man kanske har med ekonomi och andra saker kring relationer, så borde man ju förstå att det går inte. Liksom. Ja, jag kan väl slita ut kvinna efter kvinna, men hur bra mår män historiskt som har gjort det också? Nej, inte jättebra.
Nej, och då måste jag bara tänka, du tänker på 2 saker så här. Var någonstans börjar det liksom spraka? För man kan vara rätt jämställd, upplever man i alla fall, innan barn. Mm. Men sen kommer barnen och då går det åt helsike. Ja. Nummer 2 är så här, vad gör vi kvinnor då med våra söner då i uppfostran? Vad behöver vi lära dem för att det inte här ska bli liksom en arvsynd?
Mm. Nej, men alltså, det man kan se är att kvinnor och män har en likvärdig lön- och karriärutveckling fast upp till 30. Och sen där vid 30, då pikar männens karriär och kvinnornas avstannar helt. Och det är ju på grund av att vi tar ut 70% om man ska snitta på allt. Liksom. Föräldraledigheten, vabben, sjukskrivningar, allt möjligt. Det är liksom den magiska siffran, 70%. Och det kommer ju ny forskning eller statistik som visar att mammor tar ut mer obetald föräldraledighet än män tar ut betald föräldraledighet.
Kanon! Håll fan högt! Hoppet är så svagt. Ja.
Nej, men det är ju, det är så deppigt. Då går man in sen på ägande och så vidare. Så det finns på alla punkter. Så vi, jag tror att vi måste absolut...
Nämn ägandet, för det är liksom sensationellt. Och sen så fort det sker någonting då, att någon kvinna kanske vill ha en liten del av gemensamma boendet, då är det så här, din och din guldig sköka. Ja, det är en nära vän som precis har varit med om det där.
Ja, nej, men kvinnor tar ut endast 14, eller äger endast 14% av Sveriges alla fastigheter, och när vi räknar bort det delade ägandet. Fordon så är siffran 34%, kvinnor äger ensamma bara 26% av Sveriges företag och 4% av det totala aktievärdet. Men också, det som är väldigt märkligt, det är ju att kvinnor äger ofta mindre efter ett äktenskap, medan en man äger mer, oavsett hur mycket man gick in med i relationen. Mm. Så att kvinnor förlorar alltså alltid är på att vara i ett äktenskap, helt enkelt. Mm. Och på tal om att bli utnyttjad den man älskar. Liksom. Vi går in med den här kärleken och med samboavtal. Ska vi skriva de här sakerna och äktenskapsförord? Hur ska vi tänka? Och,
allt det som man gör direkt när man blir ihop.
Ja.
Då är det inte jobbigt.
Man köper
jobbigt
alla möbler,
män
man köper
är noga
kläder.
Med att det ska stå saker i äktenskapsförord och så vidare. Och så vidare. Medan kvinnor är inte noga med. Alltså, vi förstår inte att för varje månad en man tar ut föräldraledigt så ökar kvinnors livsinkomst med 7%. Alltså det finns liksom inget annat som vi tjänar mer på än jämställd föräldraledighet. Alltså,
och ändå ser inte lagstadgat.
Nej, det är ju faktiskt katastrof. Och det här, alltså jag hade så många människor som skrev DM till mig att så här, jag är så provocerad över att det är de här 3 månaderna som han måste ta, för att han kan inte, ni vet ju det här dubbla, ja, ja, ja. Att män äger företag eller pluggar eller
han
chef.
Han kan inte, det är hans chef sagt.
Ja, eller han chef? Är chef, så han får bestämma, men han kan, liksom, han måste ändå, han är så viktig på sitt jobb, medan så här, kvinnor som är chef eller pluggar eller har eget företag, de får välja själv, så de kan ta ut hela föräldraledigheten. Det är de här dubbla måttstockarna hela tiden, liksom.
Ja, hur mycket är det kvinnor då förlorar i, som då tar ut, ja, men, vad ska jag säga, 80% av föräldraledigheten? Vad förlorar man då i slutändan av livet? Det är rätt mycket.
Ja, men 6 miljoner som vi var inne på tidigare. Ja. Alltså, det skiljer 6 miljoner livsinkomst. Och jag tror att vi måste också vara, liksom, jag brukar säga det, att skulle jag börja dejta och vilja ha barn, alltså, idag, då skulle jag fråga 3 saker. Det ena är, hur tänker du kring föräldraledigheten? Mm. Hur tänker du kring ekonomi? Vill du ha liksom, gemensam ekonomi? Eller hur tänker du kring det? Och 3, hur vill du ha, vilken nivå vill du ha ditt hem på och vad tänker du ta för ansvar i det? För den märker man så tydligt att så här, om du vill ha det, det är på tal om den här strategiska inkompetensen också, men om du vill ha det så här städat, då får du hålla den nivån. Jag kan ju tänka mig att ha det så här skitigt. Liksom. Så det är ditt ansvar.
Om du, alltså, det, jag tycker det kommer, återkommer i allting. Middagar, barnkalas. Ja. Ja, men om du vill att det ska, nej, men då tittar vi och dricker en halv burk öl då och äter ett gammalt popcorn som vi hittade på golvet. Mm. Det är hela tiden... Och, jag känner, även om jag tycker att man har verktyg och liksom är påläst hit och dit, så är det någonting i min liksom moderskap, min kvinnlighet. Alla män jag har levt med vet precis vilka akilleshälar jag har. Det är när de framställer mig som en dålig mamma eller dålig kvinna. Mm. Då är det så här, okej, då faller jag till föga.
Ja, och vart ligger ansvaret i det här? Jag skulle säga att så här, vi har också ett kapitel i boken som heter Backa kvinnor, som du och Sanna var inne lite grann på runt julas, när ni bara sa, vad helvete håller kvinnor på med? Och så är det också. Någonstans måste vi också se att de äldre kvinnorna som har kollat på de här listorna, de är så här, alltså allt finns kvar från vår tid, men jag har lagt till 3000%. Vad vill ni vara för jävla med hela Instagram-morsa-grejen? Liksom? Vi måste ju också tagga ner och se, så här, vad behöver vi? Vad mår bra? Vad vill våra barn egentligen ha? Och sen mötas i samtal med män, alltså okej, vi bestämmer att det här är nivån vi vill ha i vårt hem, det här är nivån vi vill ha på våra semestrar eller i vårt liv överlag, där, och bestämmer vi det, då där är det 50-50 sen. Sen behöver det inte vara samma saker, för det tror många att vi förespråkar, eller att jämställdhet handlar om att vi ska göra, varannan gång ska du göra det, varannan gång ska jag göra det, alltså nej, man tycker olika saker är roligt och olika fallenhet för saker, men det kan inte jämföras med det här klassiska som mina föräldrar bara, men pappa hugger ved och byter däck på bilen och så bara, och du lagar mat och städar varje dag.
För då gjorde ju faktiskt många män det, men idag gör ju inte
männen ens det. Lämnar man in bilen på service och har ingen ved
att hugga. Det är som lusigt. Vi fortsätter att lägga till 300 punkter som de sa, ja. men på 80-talet kunde man ändå leva på en lön om man ville, och mannen på grund av så här moraliskt eller tryck från byn, radhuslängan, bla bla, inte var en douchebag.
Ja, vet du fan om man inte var en douchebag då. Men...
Ja, men det var i alla fall synligt sett. Nu är det mer så här, kärringarna, vad fan vad det ska vara liksom kittat och klart. Vi går och tar en bärs så länge, så får de hålla på. Tycker de är roligt?
Mm. Ja, nej men jag tror inte att det har blivit liksom sämre. Alltså sen kan man ju såklart se när man håller på att stressa ihjäl så jobbar dubbelt hemma och på jobbet att man var såhär, fuck, jag vill bara vara hemma, fru åtminstone inte behöva jobba. Men där är det också låst, så lever du i en våldsam eller liksom psykiskt våldsam eller whatever liksom, relation, så kunde du verkligen inte lämna. På ett annat sätt kan vi det, även om vi inte har råd med den exakta storleken på lägenheten och så vidare, för att det visar ju också att män har ju råd att upprätthålla samma typ av standard. Det har inte kvinnor på grund av det här ekonomiska. Så det är klart att vi har kommit framåt på många sätt. Men vi har också blivit förblindade av att vi pratar om att vi är så himla jämställda och vi är så starka kvinnor och vi kan stå på oss. Men sen är det därför vi vill göra en bok om det osynliga arbetet. För det är det som är där hela tiden, som vi blir skittrötta av, som varenda gång vi dricker vin med våra väninnor snackar skit om. Men vi bara, hur pratar man om det? Hur tar man tag i det här? Om man själv knappt kan sätta ord på det själv, hur ska man kunna göra det i sin relation? Och det har vi gjort med den här boken och de här listorna.
Men jag tänker att det finns en stor uns av så här självbedrägeri i det här också, för det är många kvinnor som får någon form av belöning, alltså självbelöning i att vara duktiga flickor. Mm. Att säga, ja, men jag lyckades lösa det här generellt. Mm. Och jag gjorde det snabbt, jag gjorde det effektivt. Alltså jag är verkligen en sån person som kan tycka att så här, få en kick utan mig själv. Mm. Hur ska man bryta kicken? Var ska jag liksom, när måste jag dra gränsen?
Det finns alltid
jag förlorar ju slutändan på det.
Men jag vet inte om du, jag är likadan som du. Jag tycker också det är asnice att vara effektiv, men jag älskar också att bara ha en ledig kväll och se på en serie och hinna med träning och typ sova x antal timmar. Det tror jag du också gillar. Och så att jag tänker att gör grejer, det är inte att vi ska sluta göra saker, men så här, nu har du gjort det här årets barnkalas, du fick skitmycket härliga kickar av det. Nästa år så är det den andra föräldern, eller liksom vem, vad man nu pratar om.
Det blev
frågor.
Inget.
Nej. Exakt.
Och första gången jag sa, ja då får du sköta det här. Jag vill säga, kalaset var i lördags. Var det roligt på kalaset? Så ja. det liksom, men det känns ju också så otroligt befriande, och det sker ju någonting i det, liksom, i den processen att man är så här, nej då gör vi inte det då.
Mm. Och inte heller, då tycker inte jag att du ska liksom försöka lulla för barnen om att så här, det varit lite mycket så här, det var pappas tur, fixade han, fixade inte, han får stå där med skammen. Mm. Får man hoppas att det inte blir så nästa år. Mm. För att barnen, om de ser ju allt hela tiden, ser de det göra hela tiden, och de vet ju själv vilken sorg det var när kalaset det inte blev av. Mm. Och då vill man inte bli den föräldern själv som bara som fuckar upp barnens liksom viktigaste dag på hela året. Därför han står med skammen.
Och det är det enda som tar förmodligen.
Jag tror också det. Mm.
Men utifrån ett så här bonusförälderperspektiv som jag lever i, så finns ju liksom det dubbla dilemman här, för jag kan ju också känna så här, det är ju inte hans barn, det är inte hans ansvar. Samtidigt så har han gått in i en relation med mig, och det som kommer i paketet mig, det är varannan vecka två barn. Och nu i förra veckan så hamnade jag i en så här, alltså jag blev så perplex, så jag fann mig inte att så här ens tillrättavisa honom, för jag blev så tagen på sängen. För att dels så hade vi varit borta på helgen, och då hade jag glömt min sons tandborste, men det är ju också jag som packar för mig och mina barn. Nummer två så hade jag bokat en hotellnatt i Göteborg, för vi ska på Bruce Springsteen, så inser jag att jag bokat natten innan Bruce är på scen. Jag bokat fel natt. Ja, självklart kostar det här misstaget mig rätt mycket pengar, men jag rättar till det och jag tar från min egen budget. Det som kommer då som svar när jag förklarar det här att jag löste det, det är bara så här, du som är så struckad enligt egen utsago är ju inte direkt strukturerad. Du glömmer grejer hela tiden.
Och det här är lose-lose-lose situation för dig. För jag menar, det där kan man inte skylla på att det är en bonuspappa eller inte. Utan han skulle väl med på den där resan. Och skulle bo där.
Ja, precis. Ja.
Eller ska han vara hemma och ta hand om bonusbarnen?
Ja.
Nej, det ska han ju inte vara. De ska ju outsourcas.
Ja. Precis. Ja. Så det var inte fallet.
Nej. Så att jag menar, i det fallet, det är två olika frågor skulle jag säga. Det med bonusbarnen, det är samma sak som vi pratade om tidigare. När man går in i en relation, eller även nu är ni inne i den. Men då måste man bara bestämma. Hur ska vi ha det? Jag är också bonusförälder. Det var liksom så. Och så kan man ju revidera det, eftersom jag går in som ny bonusförälder. Då är det så här, nej, jag vill inte ta något vuxenansvar. Jag var 26 när jag gick in med liksom, som bonusförälder. Ja, nej, men jag blir en vuxen kompis. Du får ta allt ansvar. Och så var det så här, visklekan. Att jag typ tyckte att han inte satte några gränser. Så jag bara, visk. Så här, du borde säga så här. Så helt plötsligt så hon märkte ju det här. Att jag styrde bak i kulisserna. Ja. Så då hade jag snackat så här, nej, men det här går inte. Liksom. Ska jag bo i den här familjen? Vill jag ha en annan relation? Så behöver jag också ta duster och så vidare. Men då måste vi bestämma att det inte bara blir helt plötsligt jag som tar varenda dust. Utan så här, okej, jag kanske får förhålla mig lite mer.
En lucka i marken sen.
Ja, men så kändes det liksom. Så att, jag menar, och det kanske får revideras. Efter ett tag, då har vi bott ihop i så här 8 år. Men då kanske jag ändå så här, nu är jag. Nu har du bott med mig i 8 år heltid. Nu
men
är
man måste ju förtjäna det också, eller hur?
Ja. Verkligen.
Ja, men i början var det ju extremt mycket tacksamhet att bara liksom en ung liksom kille med massa ork kunde komma in och vara lekfarsan liksom, och ha det där kapitalet som inte jag hade kvar. Men nu är det ju något annat, och då undrar jag ju så här, jag får ju, för att jag faller också tillbaka in i gamla mönster att jag så här, han säger nej till någonting och gränsar barnen under tid, så kommer de till mig, vilket de såklart alltid gör, och så säger jag ja, och då blir han underminerad i de besluten. Men det här tycker jag är så jävla stort dilemma så här, han har inte ansvar för barnen, men han har ju ansvar för situationen.
Ja, men, och nu kommer vi då till andra punkten. Jag menar, den första, det handlar om att så här, kom överens, bestämma om det. Ska han gå in, kliva in och vara, liksom, få allt fint som det är att ha barn i sin familj? Kanske man måste ta ett jobb och packa en tandborste ibland, snälla. Det måste ni liksom bara bestämma. Vart går, vad ska ni ha det? Och där delar ni på det. Liksom. Men på den andra delen, det har ju, där har du bara i din hjärna gjort att han är bonusförälder i allt. Men han är ju en likvärdig förälder, eller man, parten är, som ska åka iväg på en resa. Och det här har jag hört, vi fick, ja, i mitt eget liv, men också så många olika DMs, att så här, kvinnan projektleder får aldrig tacket för det är osynliga, men får skit när det skiter sig. Och jag har haft egna, riktiga bråk om det här, och det vi har kommit överens om, för att jag var inne på tidigare att det behöver inte vara 50-50 och göra samma av allt. Det kanske är så att jag är bättre på att boka resor, så jag ska göra det. Liksom. Det blir för mycket att jag sitter och guidar på sms om det skulle vara tvärtom liksom, i slutändan. Men då ska jag ha ett tack, och jag ska aldrig ha ett skit om det blir fel. Och blir det skit, då delar vi på den kostnaden. Liksom.
För någonting som jag tror inte kvinnor tänker på, som en väninna till mig sa, nu har de fått sitt tredje barn, hon är inte 22 längre, hon var så här, helvete vad jobbigt det var den här gången. Och nu ska hon vara ensam med tre barn, och det händer grejer. Såklart, det är någon liten grej, och hon känner sig dålig. Men du säger så här, utanför hur mycket det kan hända, eftersom du har barnen hela tiden, ökar med 63 000%. Och det är ju samma sak, dyker du 5 000 gånger, så kanske det liksom händer någonting med dykutrustningen den 53 000 gånger. Medan män kommer säga, ja det var ju det jag sa, som vår kompis Fi då, som precis har fått sin utredning då inom ADHD, då sa hon till sin exman, ja det är jag, nu har jag fått min ADHD-utredning och jag har ADHD. Han bara, ja det är ju därför, jag har alltid tänkt att det var något fel på dig. Inte så här, jag fattar, då har det varit jättesvårt för dig utan de barn och har liksom,
trots att det har gjort allt det här.
Ja,
liksom, snälla.
Well done. Ja, det är därför det var något fel på dig.
Liksom. Och jag tror att många, det är ju kvinnor liksom i er, vår ålder, som får diagnos, det är jättevanligt, för att det är liksom i småbarnskaoslivet och karriären som det märks, men män har inte samma typ av projektledarroll. Jag tror att jättemånga fler män har ADHD, men det märks inte på samma sätt, för att de behöver inte hålla lika många bollar i luften.
Nej, liksom. det tycker jag också, i relationer där män har varit mer struckade, så har ju det inte liksom märkt på mig såklart lika mycket. Nej. Men jag har ofta fått höra, men jag har ju det, jag har ADHD, det har varit mycket på jobbet. Jag bara, men vem har inte det? Jag har samma, vad ska jag säga, problematik som du, men eftersom du är man, jag tänkte ändå, även under coronan så var det, när man blir sjuk samtidigt, då var männen mycket mer sjuka, och det frågasattes inte liksom. Så att det är nedärvda mönster, och det skriver du också i boken, att så här, hur kommer vi åt det här då, och vilka måste vi påverka av beslutsfattare, några män då som ska läsa boken till punkt och pricka och ändra sitt liv.
Ja, det är alltid så att vem kommer läsa den här boken, det kommer vara kvinnor igen, så här, ja, alltså, jag är inte dum, jag tror absolut att det kommer vara kvinnor som köper boken, men exakt som du gjorde, bara skicka listan, lägg fram boken, vill du leva med mig, läs den här fucking boken. Det här är, alltså, det kommer ta slut i slutändan om du inte fattar och ser och får upp ögonen för det här.
Här är forskningsbevisen.
Så vi behöver projektleda kanske en grej till och lägga fram den jävla listan och hela boken. Ja. Men jag menar, när man väl har sett allt det här och fått liksom upp ögonen för det här, och det kan vara så, alltså, i boken, det är verkligen hardcore fakta kring, jag var inne på med ekonomi och föräldraledighet och vad, men det är också så här enkla grejer som, vem är det som dokumenterar vardagen och livet och sparar minnen för framtiden? Mammarazzin, den nya paparazzin. Alltså vi har liksom, det är lite humor, lite roliga saker, men som ändå är det som betyder väldigt mycket för en i livet också.
Men om man bara kollar på kvinnligt och manligt mönster, men exempelvis om jag spelar spel med, oavsett man jag levt med, så är det så här, alla, vad heter det, spel som de vinner, då de fyra segrarna, de kommer inte ihåg en förlust under tiden, även om jag vinner, så stör jag mig ändå på de där förlusterna, att jag sitter och analyserar med misstagen. Och så satt jag och lyssnade på en podd som mitt ex hade gjort förra veckan, om hur liksom bra och jämställd förälder han var, och så tänkte jag ändå på att så här, ja, han var ju ändå på Brillo en dag i veckan och drack bärs med sin bästa kompis och satte Tom Allan i en barnstol. Det gjorde han ju faktiskt. Så det är så skönt att inte komma ihåg några förluster. Så jag tänker så här, vad är tre grejer som män måste börja göra i det här?
Nej, men jag tänker att det första är till män, att man måste engagera sig i helheten. Man ska inte se sig som att man hjälper till hemma. Alltså, det är ju en sån standard, liksom en inställning man har, att man hjälper till. Alltså, den här gamla klassiken, ska du barnvakta? Det är ju så i realiteten. Och det handlar om att ha koll på allas scheman eller behov som partnern har. Alltså, vad ska barnen ha med sig till skolan imorgon? När fyller dotterns kompis år? När är nästa tandläkartid? Vem skjutsar till den extra insatta fotbollsträningen? Och där kan man ta hjälp av den stora osynliga listan i hemmet som finns på osynligtarbete.se. Det andra, tror jag, som vi var inne på med personen och se varandra, det är att ta hjälp, eller gör din del av kärlekskneget. Och att hålla liv i förhållandet genom att planera aktiviteter som båda tycker om. Hur många gånger känner ni män som kommer med så här: jag har hört att du är väldigt sugen på det här, jag har planerat in det. Alltså, lyssna och gör det. Engagera dig i att prata med barnen om hur de mår, hur de har det i skolan, på förskolan. Fixa och visa omtanke för andra familjemedlemmar så att de känner sig sedda och bekräftade. På tal om vem tar hand om de äldre och så vidare. Oftast tar den kvinnliga partnern hand om bådas föräldrar. Och gör man det här för varandra så blir det lättare och man mår bättre. Och det sista, att se till att man någon gång har helt, vi brukar prata om provseparera, alltså att separera på låtsas innan det händer på riktigt. Ta 2 veckor, ta en vecka eller lång tid där man gör allt. Och är det svårt att inte lägga sig i då, så åk iväg som kvinna och låt mannen göra allt. Gärna i en ganska intensiv fas av studenter eller födelsedagar eller vad det nu är för någonting. Så man får se alla små saker som helt plötsligt bara, shit, det här har inte jag märkt, att behöver man göra så här varje dag? Helt plötsligt så har blommorna liksom torkat och man behöver liksom plocka ihop alla de här små strumporna och så vidare och så vidare. Så att det är mina 3 tips till män. Och jag ska bara säga, överlag, om man vill ta reda på vad är jämställdhet när man pratar om de här sakerna. Om man har lika mycket tid och pengar kvar efter det gemensamma är gjort och betalt, då, där någonstans kan man börja mäta. Sen lite grann vem som gör vad. Det kan vara bra att inte sluta göra saker som är jätteviktiga efter man har separerat. Typ för mig, alltså jag slutade köra bil, det var inte jättebra, då har jag börjat igen. Eller att man aldrig lagar mat, att man inte vet hur man lagar mat. Vissa saker kan vara ganska bra att kunna.
Ja, men alltså det känns som att även jag som upplever då att jag lever i en rätt jämställd relation per definition också lever med någon form av enormt självbedrägeri. Oh, jag måste bara andas.
Finns det någon skola man skulle kunna betala för och lägga in typ 4 miljoner svenska män?
Det heter värnplikten.
Ja, det ville vara fantastiskt om vi hade bytte värnplikten mot någon form av... Mm. Det är jämställdhetsskola för
men
män.
Det som jag känner också, som blir också så skevt, det är ju att män just nu och unga killar, Lex Andrew Tate, verkar ha ett behov av att hitta manliga förebilder. Och då i den där manliga liksom idolskapet så glömmer de bort bara grunden till att de känner sig manliga och som, liksom, som bra papper och schyssta killar. Det är ju att de har en bra, jämlik och jämställd relation med kvinnorna. Mm. Vad säger du om det? De måste gå istället för att då säga, jaha, vad händer här? Så blir det för jobbigt. Då tar vi någon kille som inte verkar tycka att det är en bra idé att vi ska bli jämställda och jämlika. Och så tar vi liksom täten med honom, men det så blir det ännu värre.
Man tror att det är den enklaste vägen, och Andrew Tate och andra är ju jättebra på att måla upp att de är de som får alla kvinnor och så vidare. Nu sitter han i finkan och har liksom behövt betala för att låsa fast kvinnor i sin lägenhet för att få ligga med dem, liksom en människohandel. Så nej, någonstans så hoppas jag, och det är väl det här, jag har jobbat i 100 år, jag startade ju Fattarrörelsen och vi Fattar man och Killmiddag. Innan den här boken skrev jag en bok som heter Allt vi inte pratar om, som var till killar och män. Killmiddag blev ju globalt, i liksom 90 länder har man Global Guide Talk. Är det någonting jag har jobbat med så är det att få engagera män att ta täten på det här. Jag är inte säker på att vi kommer lyckas, i alla fall inom min livstid. Det är någonting som gör att de bara inte tar den här fucking stafettpinnen och gör det. Hur mycket liksom man ens laddar upp det. Så jag tror ändå, fast jag inte vill lägga ansvar på oss kvinnor, att det kommer inte hända förrän vi sätter ner foten. Och att vi förstår vad vi förlorar på det här.
Nej, och precis vad det jag skulle komma till. Vad ska vi kvinnor inte göra?
Knulla med ojämställda män.
Tack snälla Ida Östersson för att du kom. Och vill man veta mer om dig, var köper man boken?
Man kan gå in på osynligtarbete.se. Där finns gratis listor att ladda ner och också hur man köper boken. Och om man vill anlita oss för att prata om det här.
Och köp även din första bok. Ligger den kvar? Finns den fortfarande?
Absolut.
Allt vi inte pratar om.
Ja, den finns förhoppningsvis, vill jag säga. De ska trycka upp den i ny upplaga. Hoppas den finns. Annars får man kolla om någon månad.
Det här är också obligatorisk studentpresent, födelsedagspresent till alla pojkar över 14 kanske.
Mm.
Är det bra?
Ja, det skulle jag säga.
Tack snälla för att du kom.
Ja, tack.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.